Du lyssnar på Döden i Berlin av Simon Scarrow i översättning av Ingmar Wennerberg, inläst av mig, Björn Bengtsson. Författarens kommentar. En författare som skriver om livet i Tyskland under det tredje riket kommer oundvikligen att ställas öga mot öga med några av människans allra mörkaste sidor. Det är omöjligt att skildra den här tidsperioden uppriktigt utan att återge en del av regimens attityder och terminologi. Jag hoppas att jag har hanterat den aspekten av romanen med lyhördhet. Kapitel 1. Berlin, den 4 maj 1940. Otto Bachmann smuttade på sitt ölglas och blickade ut över åhörarna som satt framför honom. Strålkastarskenet förvandlade dem till mörka silhuetter och det var svårt att skilja männen från kvinnorna. Men många var förmodligen ändå transvestiter, och vem kunde då se skillnad? Innan nazisterna tog makten hade sådana människor varit en ganska vanlig syn. Personer som experimenterade med klädstil och identitet var flitiga besökare på den tyska huvudstadens nattklubbar och kabaréer. Nu, när Führern och hans regim hade styrt landet med järnhand i 7 år, fanns det dock inte många ställen kvar där de tolererades. Gärter S var en av de få klubbar som återstod, där gästerna kunde klä sig och umgås fritt. Bland dem fanns män klädda i kostym eller nazistpartiets uniform som hade kommit med älskarinnor och flickvänner för att åtnjuta de föreställningar och förfriskningar som numera var förbjudna i övriga Berlin. Det var faktiskt som om det fanns 2 världar. Den offentliga sfärens allvarliga, stela och naturligtvis patriotiska verklighet och den hemliga värld dit de flesta i tysthet drog sig tillbaka för att betrakta Tredje rikets pråliga skådespel på avstånd. Gärter S låg någonstans mitt emellan de 2. De som besökte klubben förstod och accepterade att det som hände där inne stannade där. Den yttre världens normer lämnades i dörren och inne i lokalerna kunde man uttrycka sig friare. Till en viss gräns. Det var något som klubbens ägare förstod. Han hette Max Remer och var vän med några av partiets inflytelserikaste medlemmar redan flera år innan de kom till makten. På den tiden hade han beblandat sig med politiker från hela åsiktsspektret. Efter 1933 hade han dock skoningslöst klippt banden med alla som gjorts till persona non grata av nazisterna, innan de började utplåna sina rivaler och bannlysa den politiska oppositionen. Han hade fortsatt odla sina kontakter med nazisterna och hans klubb var en fristad som polisen och de paramilitära grupperna lät vara. Han hade varit listig nog att gå med i partiet alldeles innan dess ledare utsätts till Tysklands kansler och hade på så sätt sluppit föraktet som drabbade de opportunister som skyndsamt anslöt sig så snart nazisterna tagit över. Bachmann såg klubbens ägare sitta i ett särskilt bås nära den lilla scenens ena sida och han märkte hur irriterat Remer slängde med handleden. Han signalerade att föreställningen skulle fortsätta. Han harklade sig, blinkade mot publiken och gjorde sig redo för finalen. Han hade gått igenom hela repertoaren med skämt om judarna, de veka och självupptagna fransoserna och de menlösa, feminina britterna. Han hade verkligen utnyttjat åhörarnas sug efter de simpla skämten. Nu behövde han erbjuda något som var lite djärvare.